Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkomna tillbaka till DIF-podden, och jag vill börja med att tacka för all respons som vi har fått kring de senaste avsnitten, och vill samtidigt hylla ett stort tack till redigeraren Bulten som gör väldigt mycket i det tysta, och även Olof Ellman som tror att han har skjutit ut sig, men det har han inte. Dagens avsnitt så gästas vi av ingen mindre än Jonas Olsson. Välkommen!
Tack så mycket!
Hur är läget?
Det är bra, tack. Jag har njutit av lite ledighet här efter säsongen. Välförtjänt tycker jag.
Ja.
Kan inte annat tycker jag. Men det har varit härligt. Vi har varit ett stort gäng i New York med Djurgårdsprägel på alla fyra. Elmander, Isaksson, Kjellström och jag.
Får jag bara ställa en första fråga där? Hur går en sån bokning till? Jag tänker liksom, det är fyra personer som har dragit in sin inkomst genom att vara fotbollsproffs. Och jag tänker, hade mitt kompisgäng åkt så är det ju en WhatsApp-grupp av Guds nåde i administration. Liksom, någon kollar hotels, någon kollar... går det verkligen till? Det kan inte gå till så.
Jo, exakt. Så
det gör det. Så.
Vi har väl rest på olika ställen tidigare och haft hjälp av en mer professionell reseledare. Men just i det här fallet i New York så har jag fått ta det stora lasset. Jag har varit där, jag har varit i New York ganska mycket. Så jag känner att jag har hyfsad koll. Så det var jag som bokade flyg och hotell och restauranger. Så fixade Kim basketplåtar. Så vi såg på New York Knicks mot Brooklyn Nets. Så att det är inte annorlunda där än
kompisen. Summeras det sen och swishas någon mellanskillnad eller?
Jag fick swish precis faktiskt av Isak.
Han har swish alltså? Han känns inte jätteswishig.
Nej, men det, han har tvingats skaffa det i alla fall. Så att, det är inga konstigheter där. Det var väldigt härligt att vara iväg. Och kul att få. Vi har ju varit kompisar länge. Väldigt länge, vi fyra. Genom fotbollen givetvis. Men aldrig varit iväg så här. Utan familjer eller utan att ha varit fotbollsrättighet. Så det var jättekul.
Vad gjorde ni mer då än basket?
Vi njöt av New York. Vi var ute och käka och var på lite sportbarer och titta på amerikansk fotboll och spela shuffleboard. Vi cyklar lite i Central Park och bara hängde och
han är blivit liksom lagom trötta på varandra.
Nej, faktiskt inte.
Inte?
Nej, jag tycker inte det. För det kan man ju bli ibland, såklart.
Ja.
Men vi är ju vana vid att spendera mycket tid tillsammans och liksom dela rum och liksom, det känns nästan som att det är vissa kompisar som man har inom fotbollen som man har haft mer timmar med än sin familj nästan. Så att vi känner ju varandra väldigt, väldigt bra. Så att det var nej, men nästan så att man kände att det var för kort resa. Vi var där 5 dagar. Så att,
blir det mycket fotbollssnack med ett sånt sällskap?
Nej, det blir det faktiskt inte. Det är klart att man pratar om en del och man pratar om Djurgården såklart, eftersom vi alla 4 har den bakgrunden. Nej, det var mer prata om annat. Och det är det som är skönt också, tycker jag, att åka med killar som man
kan vara bekväma,
kanske. Ja, och som man är, ja, precis, och som kan relatera till vad det innebär att vara ledig från fotbollen. Då vill man gärna inte snacka för mycket fotboll. Och det känner alla igen sig, alla vi 4 igen sig på. Och så att, men det är klart att ju från kommit så kommer man in på vissa grejer. Nej, vi försökte väl verkligen ha semester och prata om annat som vi inte säger då.
Jag antar att du inte bara är ute och reser med Kim, Isak och Elmander. Vad gör du annars vid sidan av fotbollen? Vem är du?
Ja, det är en bra fråga. Utan något bra svar kanske.
Du har en timme på dig.
Ja, precis. Jag har ju en dotter från en tidigare relation. Så jag försöker spendera så mycket tid jag bara kan med henne när jag är ledig. För att man har haft kanske inte den tiden alltid man hoppas på för familjen, eftersom man har det jobbet man har. Så det försöker jag alltid göra när jag är ledig, att maximera den tiden.
Har fotbollsarvet letat sig dit också, eller?
Nej, hon är hästtjej, så att hon är inte så. Hon har varit med och tittat på några matcher på Djurgården. Tycker hon är roligt att sitta på Apberget och vifta med flaggor och krama Djurgårdskaninen.
Men hon håller inte på att försöka strypa ut någon eller något?
Nej,
det kommer till det kanske lite senare.
Har lyckligtvis inte gått i arv. Men det gör jag vid sidan om. Sen har jag ett musikintresse. Ett otroligt stort musikintresse. Så jag försöker spela lite gitarr. Och går mycket på konserter och lyssnar på mycket musik och så vidare. Så att, det är väl i korta och väldigt svävande drag den jag är. Det är det jag är intresserad av och det jag vill lägga min tid på.
Musiken, om vi går in lite på den då. Vad lyssnar du helst på?
Men jag är ganska påverkbar som människa. Och när jag bodde i England så var det mycket britpop. Lyssnade mycket. Jag är uppväxt med Oasis och Blur och hellre än vågen. Så att det lyssnade jag väl på väldigt mycket när jag var där. Ni, när jag flyttade hem till Sverige så blev det kanske lite mer svenskt.
Som
om man pratar Djurgårdskoppling, Thåström har jag alltid lyssnat väldigt mycket på. Mm. Och plockat upp det nu när jag kom hem igen. Och
vad är det för favoritlåt där då? Eller? Har du varit på någon spelning med
honom? Ja, jag var på spelning på Gröna Lund i höst, som var helt fantastisk. Första gången jag såg honom live. Och jag var helt tagen efter. Favoritlåtar är många. Bevärt med vingar gillar kortbiografi med lite testamente. Kanske min favoritlåt. Kriget med mig själv, med imperiet. Men jag har alltid lyssnat väldigt mycket på honom och identifierat mig med texterna. Det blir mycket, som fotbollsspelare, blir mycket bussresor, tågresor och flygresor. Och ensamma stunder på hotellrum. Så.
Är det mest musik då?
Ja, det är, för min del har det varit det. Liksom, att jag gillar att ta på mig hörlurarna och vara för mig själv lite. Och förlora mig i musiken.
Du måste ha uppskattat tifot med
citat med vingar.
Exakt.
Verkligen. Det gjorde jag. Och jag visste inte att det visste jag inte innan jag kom till Åstern var så stor Djurgården. Så det är kul.
Någonting mer kring Jonas? Något du vill tillägga?
Nej, jag tror väl att jag vet inte. Ofta så känner jag väl att den bilden som målas av mig och som är kanske med all rätta då av hur jag ibland är på plan. Jag tycker inte att det är en rättvis bild av mig, hur jag är som människa utanför.
Du har inte världens kortaste stubin?
Nej, tvärtom tycker jag att jag är mer reflekterande och inte alls så impulsiv utanför planen. Men så är det för många spelare tycker jag. Att den bilden man själv kan ha av en spelare som lite, ja, med någon som är lite dryg och lite kaxig, och så träffar man en personen utanför planen. Och då är en helt annan person. Så att den bilden har jag väl kanske förtjänat, men jag tycker det är kul också att ibland kunna motbevisa den bilden privat.
Har det varit ett medvetet val att måla upp dig själv på planen som, eller är det bara tävlingsmänniskan som...
Nej, det är en bra fråga, men jag tror inget jag har gjort på planen någon gång har varit medvetet. Så jag fungerar inte så på planen, utan det är bara passion, det är bara känsla och det är bara rimmar. Jag tror inte jag är så pass smart på planen att jag kan styra det i någon annan riktning än den jag är. Men man kan inte fly från den man är. Och så är det väl lite för mig på planen. Att jag har kanske blivit bättre genom åren att kanalisera den energin jag har på planen. Men ibland tar det överhanden. Men det är aldrig något, det är inte absolut inte någon medveten strategi. Utan det ser jag som spelare. Den passionen jag älskar att känna från medspelare och från publik och från motspelare. Fotboll är ju passion. Och då måste man förvisa känslor. Sen så ibland så tar det överhanden såklart.
Tror du det hade varit en annan person om du spelade i lag som inte tar fram den här passionen egentligen? Säg att du hade spelat i BP. Det känns ju väldigt deppigt att spela BP när man är över 22. Det hade känts jättekonstigt att se någon mittback i BP vara helt jävla galen på en linjedomare hela tiden.
Ja, nej, men jag tror att det är återigen liksom det är en sån, så jag är på planen. Sen så, oavsett klubbtillhörighet, jag har ändå spelat i fyra klubbar, fem landslag då, om man säger, under min karriär, och jag har väl varit samma person där, skulle jag tänka mig. Eller, det vet jag att jag har varit. Så att jag har ju en otrolig känsla av att jag är rätt för mig när jag är ett lag och när jag får betalt av en klubb och kan livnära mig på det jag tycker är det roligaste som finns. Och då känner jag liksom ett ansvar att göra mitt bästa för den klubben. Men jag känner inte något i övrigt att ni är en sån här klubb som förväntar sig det här av mig, eller det här är identiteten för den här klubben, och då måste jag rätta mig där efter.
Så det är inget skådespel, utan det kommer...
Ja, det kommer naturligt, ja, kan jag säga. Sen är det klart att du har en förståelse för den klubben du spelar i och vad som förväntas av dig och vilka traditioner den klubben har. Men på planen så är det liksom bara fokus på att vinna match och på att göra en så bra match som möjligt. Så då tänker du liksom inte på de grejerna. Något jag gör i alla fall.
Spännande grej som du är inne på, tycker jag. Hur mycket input fick du som ny spelare i Djurgården, liksom att de här grejerna är big no-no och det här är mer okej? Okay. Jag tänker främst på ett par bajare som var med och fira Gnagets guld väldigt hårt.
Det tror jag man fattar som spelare. Big no.
Du menar på att du tror inte de har några studieskulder?
Det låter vi ju sagt. Men jag tror så här att när du kommer till en klubb, så är det klart att du får höra dig om framförallt var rivaliteterna ligger.
Fick du någon genomgång från någon från Djurgården?
Jag pratade väldigt mycket med Kim och Isak, givetvis. Ja, det var väl en stor anledning till att jag ville komma till Djurgården. Och har alltid hört väldigt, väldigt bra om klubben. Och när jag spelade min förra vända i Allsvenskan, när jag var 1920 och spelade Landskrona 2003-2004. Djurgården är ett fantastiskt lag. Så att jag har alltid haft en bild av Djurgården som en fantastisk förening med otroligt fina fans. Och geografiskt också att jag ville till Stockholm. Så att du frågar ju framförallt människor som du litar på, som du känner. De frågar om klubben och
ja, Isak känns ju inte som någon som lurar en.
Nej, nej, nej.
Och står där efter att du har signat. Bara,
där. Nej, han kan man lita på. Om man nu pratar om bilder som målas upp av en person eller den bilden som ges medialt, så är Isak en spelare och en person och en vän som jag värdesätter väldigt högt när det handlar om att ja, men bolla tankar med, och han är väldigt väldigt eftertänksam och väldigt klok person, så att det var väldigt viktigt för mig när jag kom att höra hans tankar om föreningen.
Tycker du han har fått den credden han förtjänar i Sverige? Jag tänker, ibland har man ju bara stått på läktaren och bara, hur är det möjligt att han kan ta den där? Och ser man tillbaka på hans tid i Djurgården, så är det väldigt många sådana tillfällen sen han kom tillbaka nu senaste vändan. Men han känns ändå inte som någon som får tokhyllningar. Sen kanske inte han är personen som vill stå i centrum heller.
Nej, men jag tror det har att göra med det. Sen så, precis som jag säger, och vilken person det är och vem som, han är inte den som, han har ju valt aktivt under hela sin karriär att inte göra mer än han vill eller mer än han behöver medialt, och har inte haft något bekräftelsebehov överhuvudtaget, känns det som, att framhäva sig. Sen så håller jag av inte kanske med om den bilden som du säger, att han har fått den uppskattning han förtjänar, men då utgår jag från den bubblan som jag har levt i, och det är ju fotbollsvärlden. Sen har jag en del kontakt givetvis med supportrar och så vidare, men den bubblan jag är i, där har han alltid fått en otrolig uppskattning och varit ett aktat namn under hela sin karriär.
Håller du med om beskrivningen? Nu ska jag försöka beskriva det här, att du är otroligt lätt och tycka illa om du inte spelar i det laget man håller på.
Det förstår jag också, att det kan vara så. Och det kan ju vara svårt att tycka om ändå, även om jag spelar i ett lag som man håller på. Men det är också min, jag liksom, när jag kommer till en klubb, och framförallt nu i Djurgården, jag vill ju göra, jag ser att det är en klubb med otroligt stor potential. Man har fantastiska fans, man har en backning, eller kan ha en backning av det absoluta toppet av näringslivet i Sverige. Man har en fantastisk arena, man har en duktig trupp och man har en fin förening med traditioner. Och tappar nästan tråden. Men då är jag också en person som jag vill inte säga det här, alltid säger vad man tycker, för det låter så ointelligent. Men jag vill ju påverka, inte bara på planet, jag vill påverka utanför. Jag känner att jag har erfarenheter och kunskaper efter nästan 14 år utomlands för att kunna göra det. Så där har väl kanske min frustration legat lite i år. Och det kan jag tänka mig att jag har fått kritik för i egna led också. Och det har jag inga problem med att ta den kritiken. Men som svar på din fråga, som inte var någon fråga, utan jag bara tog tråden själv, så tror jag att jag kan vara kontroversiell även inom en förening.
Om jag är ju mig själv närmast, och jag är nog ganska schizofren när det kommer till dig, att jag tror jag har ganska svårt för dig.
Ja.
Som person, eller som fotbollsspelare, som person.
Jag har svårt för som person, men jag tycker om det som
person. Ja, på plan är det helt okej, men nu. Nej, men jag, ibland så här, okej, kommer från Premier League till oss. Någonstans förväntar man ju sig att du ska vara en demon där bak. Ja, det kanske inte har varit alla gånger. Men sen är det också så här att jag tror ju heller inte, eller jag förstår ju också att en bra anfallare skulle inte ösa in mål själv heller. Du måste ju någonstans ha medspelare och folk runt omkring dig också. Sen så kan jag tycka att kritiken mot dig har varit kanske lite överdriven. man loggar in på något forum efter en match och liksom att ja, du har varit totalt usel. Men så kollar man, då har du kanske sopat rent på alla nickdueller. Till exempel, alltså förstår du att det blir lite, och men sen så vänder det nästa gång när man ser att du är otroligt jobbig och när man ser hur våra antagonister hatar så mycket, då växer du ju igen. Så det du är svår på den, ur den aspekten tror jag.
Ja, och någonstans så är ofta det knutet till hur det har gått i matchen och hur många mål man släppt in. Liksom. Det är ju folk och media framförallt har svårt att se nyanser i prestationer. Så att oftast det de tycker av mig, om mig, efter en match är ofta knutet till hur många mål vi har släppt in eller vad matchen har slutat. Och någonstans så, eftersom jag är den personen som syns där bak, så får vi också ta den kritiken ofta då. Om jag har skrikit högst och då får vi också ta den kritiken, och den kan jag ta. Sen så tycker jag kanske att mina kvaliteter som fotbollsspelare, det är ju inte några som, om du jämför med kreativa spelare, jämför med Messi. Jag är inte där.
Jag är en vänsterfot.
Precis. Men jag menar med kreativa spelare som kommer hem, som Mackan Rosenberg till exempel. De syns ju på ett annat sätt också. Mina styrkor som försvarare och som fotbollsspelare ligger ju mer i organisation, coaching bakifrån och att hålla ihop ett försvar. Det är kanske saker som inte syns för ett otränat öga eller som inte når läktaren på det sättet. Så att det är där jag tror jag är mina stora kvaliteter, och framförallt i den åldern jag är. Och sen så är det väl det jag känner när jag kom hem, om man nu ska prata rent fotbollstekniskt, så känner jag att jag är ju en duellspelare, och det har jag haft problem med på konstgräset, ska jag säga. Att det är svårare att komma in på kropp på sin anfallare på konstgräs, kontragräs. Otroligt stor skillnad.
Är den så pass påtaglig?
Ja, väldigt, väldigt påtaglig. Du kommer närmare på gräs. På konstgräs kan du inte gå för nära, för att flytta den bollen då blir det så liksom. Och det hänger ju såklart också ihop med att jag har blivit äldre och lite långsammare i vändningarna, givetvis. Men skillnaden är stor där, känner jag.
Var den mycket större än vad du trodde innan du...
Nej, ja, det var ingen...
Vad tänkte du om Allsvenskan? Tänkte du att liksom nu kommer jag kliva in och dominera här? Eller kontra hur var utfallet?
Nej, det vet jag inte. Det hade ni ingen tanke kring. Jag hade tanke kring att jag blev en klubb som jag hoppades skulle vara med och slå som titlar. Sen hade jag ingen liksom förväntan på min egen insats, med att jag skulle vara lika professionell som jag varit under min karriär. Och det tycker jag har varit också. Så där kan jag gå med huvudet högt. Jag tycker att vi ändå är många i de här två årgångarna av i fjol och i år som också kan gå med huvudet högt, även fall besvikelsen av att bli skia i år. Det är inte tillräckligt bra såklart, men det kan inte heller färga insatsen över två år med en titel för första gången på 13 år, Europaspel för första gången på 10 år, derbyvinster mot båda Stockholmsklubbarna för första gången på lika mycket. Så att det är ändå många barriärer vi har slått ner. Men såklart är det mer att önska.
Innan vi lämnar personen Jonas Olsson då och börjar prata om fotbollsspelaren Jonas Olsson till 100%, vad tar du i bänkpress?
Vi gjorde en maxbänk i höstas. Det maxade jag. Det var bara viktigt att maxa mer än Mange Eriksson. Och det gjorde jag. Så jag tar 5 kilo mer än Mange Eriksson. Sen så får folk fundera på vad det är i kilo.
Mange tar 75.
Nej, mer än så tror jag faktiskt. Ja, det var väl kanske 110 kanske, max. Jag är inte så... Jag har inte kört så mycket fria vikter egentligen under karriären. Det har varit mycket. I England var det ju, gjorde vi nästan inga fria vikter överhuvudtaget. Utan det var mycket pilates, mycket yoga, mycket...
Ja, fast 110, det är ändå... Det är godkänt.
Nej, det är godkänt kanske.
Det tycker jag. Och en högst personlig agenda jag driver via den här podden, det är vörtbröd.
Ja.
Med eller utan russin?
Den har jag inte funderat mycket på, den frågan. Med i så fall väl.
Ja,
så ja. Jag äter inte så mycket vörtbröd, ska jag säga. Men om det nu, som man säger, äter kring jul.
Det känns generellt som att folk som inte vill ha russin i vörtbrödet, det är samma folk som dyker upp på Gnagets guldfest fast när man spelar i en annan klubb.
Ja, det är en koppling. Gick mig förbi, men, ja. Men tydlig lina har det.
Jag tror det är samma människor faktiskt.
Ja, men då vill jag mycket russin i mitt vörtbröd.
Då kliver vi över till karriären. Vi börjar i Landskrona, för det var din första sejour i Allsvenskan.
Mm, precis.
2003 till 2005, va?
2001 var jag inte uppe i A-laget. Det var inte så mycket spel de första åren. Men ja, det var min första klubb överhuvudtaget. Min pappa var fotbollsspelare också i Landskrona Boys. Så jag började spela tidigt där när jag var 5 år. Gick igenom alla ungdomslag och sen... Och sen som du säger, allsvensk debut 2003. Och så spelade jag där. Jag spelade på mittfältet som defensiv mittfältare.
Mycket varningar på den tiden.
Ja, otroligt mycket varningar. Det var också,
då fanns det ingen stubin på den tiden.
Nej, den var kort. Men det var också det att jag spelade på mitten. Där du kan tillåta dig själv och chansa lite mer i brytningar. Du är också närmare domaren i alla situationer. Så fick vi ett par för protest också. Men spelade i alla fall. Och spelade samtidigt som mittback i U21-landslaget. Och så blev jag scoutad där till en holländsk klubb.
Ja, 2005 gick du vidare då till, nu ska jag säga, det var NEC.
Får se om du hittar uttalet. Du kan prova så kan jag...
Nijmegen. Nijmegen.
Det lät tyskt. Men ja, Nijmegen. Om man har bott i Holland i 3 år.
Nijmegen, ja. Du var 22 år när du gick dit och det är ju väldigt på tapeten nu att man ska diskutera unga talanger. Att gå Belgien-döden är ju väldigt populärt. Eller gå till storklubb i Tyskland och glömmas bort Lex Alexander Isak mer eller mindre. Vad hade du i dig som gjorde att du inte kom hem direkt? Var det en talang eller var det pannben? Eller vad?
Nej, jag tror att jag var väldigt väldigt självständig när jag väl flyttade ner. Tog hand om mig själv, visste vad som krävdes från individen. Liksom att du kom från ett Sverige och ett svenskt omklädningsrum där det är väldigt mycket fokus på laget. Kom ner till Holland och där var det i princip bara fokus på individen och att göra den bättre. Så du fick sköta dig själv väldigt mycket. Du hade ingen som höll dig om ryggen. Men ja, jag var stark i mig själv, ska jag säga. Fick spela väldigt tidigt. Fick spela direkt. Fick chansen från start. Och
tror du det är viktigt?
Tror jag är viktigt, för då kommer du in i gemenskapen på ett annat sätt, känner dig behövd. Jag hade också en, vad säger man, extern finansiär som hade betalt pengar för att få dit mig till klubben. Så det var också en press såklart. För han förväntade sig att jag skulle spela bra så han skulle få avkastning på sin investering. Och det är kanske inte alltid så lätt att förhålla det till som 22-åring.
Tänkte du mycket på det?
Ja, det gjorde jag. För att det blev väldigt tydligt att du var en handelsvara på ett sätt. För att när du spelade bra, då var han fantastisk mot dig. Och han var trevlig och hjälpte dig med grejer och så vidare. Sen när det gick dåligt ett par månader, då var inte alls lika trevlig mot dig. Så det var en... Du fick lära dig ett mer cyniskt tankesätt kanske än det du hade i Sverige. Och det var nog bra för min karriär. Men det har väl också färgat min syn som person också och som människa. Det kan man inte skriva till att och har ett cynisk inställning till livet. Och det är sant att jag har, men mer cynisk än jag hade när jag kom dit. Men det är kanske också...
Det kan vara rätt skönt ibland också.
Ja, kanske. Men det handlar också om att man blir äldre som människa.
Och vad tänker du kring att det är så många talanger som sticker tidigt nu för tiden? Är du för det eller är du emot det?
Det är helt upp till individen. Men som jag sa så tror jag att det handlar mycket om... Ska du sticka i en ung ålder så handlar det lika mycket om vilken människa du är och hur mogen du är som person. Lika mycket som vilka fotbollskvaliteter du har. Jag brukar säga om någon frågar som råd så tycker jag att man... Om man ser idag från Sverige så... Man ska akta sig för att ta ett för stort steg. Utan man ska försöka se det långsiktigt och se... Det är inte det första kontraktet som kommer att förändra ditt liv. Det är kontraktet du skriver efter det. Som i så fall kommer ge dig en ekonomisk trygghet. Som kommer ge dig en status. Som kommer ge dig en karriär att titta tillbaka på med stolthet. Och det är inte alltid lätt såklart som spelare att se det. Framförallt inte om du har om man säger agenter idag. Jag tror att den branschen är värre. Och där är sämre folk generellt. Som rådgivare och så vidare än vad jag hade. Jag hade väldigt bra rådgivare när jag stack ut. Så att som 20-åring så är det är inte lätt heller att veta vem du ska lita på.
Nej, det måste ju vara ganska svårt. Jag tänker du får en pengapåse till dig. Du ser liksom, du förstår det är ganska mycket pengar, du är ung. Det är klart att det måste ju locka en hel del.
Ja, det är klart.
Kortsiktigt. Ja, att liksom få loss en sign-on, ja. Till exempel. Pratade Bejmo någonting med dig? Frågade han om något råd innan han...
Ja, vi pratade en del, såklart. Han frågade sig mina tankar. Och jag sa väl ungefär som jag säger nu. Och jag tror den flytten kommer vara bra för honom i längden.
Ja, för det är ingen supersexy klubb han har gått till.
Ja, jo.
Tycker du?
Ja, det tycker jag. Men det är ju... Värde Bremen är fantastisk klubb.
Ja, det...
Det håller inte
med. Nej, det vet inte fan. Det...
Nej, men så har jag...
Men jag tror det är en bra klubb att gå till.
Jag tror faktiskt att Tyskland är ett bra steg för svenska spelare.
Hör du det, Alexander Isak? Ja, men sen har fått också... ännu mindre speltid.
Ja, nej, men sen är det också... När jag lämnade så var det så tydligt att Holland var ett mellansteg för nästan alla svenska spelare. Nu är det inte den tydligheten in och liga egentligen. Och man vet också att klubbarna i England till exempel, jag vet som har varit där, de har tålamod som är otroligt kort. För de har så mycket pengar så att de behöver inte ha tålamod med spelare. När jag gick till Holland så när de köpte mig för 8 eller 9 miljoner från Landskrona. Det var mycket pengar för den klubben och då har de såklart ett tålamod med dig. Betalar en engelsk klubb för en spelare idag 50-60 miljoner. Det är liksom ingenting i sammanhanget idag. Och då får du chansen ett par gånger. Och tar du inte den så nej, då skickar de ut den så tar de in en annan. Marknaden är ju väldigt annorlunda idag.
Ja, nej, jag tänkte det du sa om tydligheten i ligorna runt omkring. Undrar vad det beror på. Varför var det så tydligt? Som du säger, det var ju verkligen åk till Holland. Det är bra. Kör en mellanlandning där. Men nej, jag tänker det finns inte så mycket tydlighet. Det är väl om du åker till Belgien om du vill lägga karriären på is liksom.
Ja, men Belgien blev ju vad Holland var. Men jag tror att det ändå verkar vara ett helt annat klimat i den belgiska ligan än den holländska ligan. Och anledningen till att holländska ligan var bra, som jag sa, det var ju liksom att du satte fokus på individen och utveckla de 3 åren jag hade i Holland. I de 3 åren som jag har utvecklats absolut mest som fotbollsspelare. Så på det sättet var det ett otroligt steg.
Kom du väl förberedd till England sen? Till West Brom?
Väldigt bra förberedd. Och jag tror att hade jag tagit steget från Sverige till England direkt. Det hade aldrig funkat. Det är för stort steg att ta, tror jag. På alla sätt. Inte bara fotbollsmässigt, men den pressen där jag spelar, det mediala fokuset och det globala fokuset som, som är på den ligan.
Ser du någon spelare i Djurgården idag som en ung som har potential och har rätt inställning för att kunna ta ett steg utomlands och lyckas?
Det är väldigt många. Väldigt många tror jag. Jag vet inte vad Karims status är i Djurgården, men han är väl kontraktslös.
Mm.
Han tror jag, jag tycker han har alla egenskaper både som människa och som spelare att lyckas utomlands. Många andra. Augustinsson, Ine Larsson. Så det måste jag säga att de yngre spelarna i Djurgården känns väldigt, väldigt skolade, väldigt intelligenta, väldigt duktiga och skolade på ett annat sätt än vi var i den generationen som kom upp med mig.
Spännande. Sådana som vi inte har sett så mycket av typ Sabovic och Findell.
Ja, Bessa är ju, tycker jag, kanske en av de absolut med mest potential i Djurgården. Sen så vet alla att han har haft en tuff skada och precis kommit tillbaka från en korsbandsskada. Så att det får ta tid ju. Och det gör det. När du har varit borta från spel i 12 månader så är det inte bara för att du är frisk rent medicinskt, så tar det ju tid såklart att komma in i det. Men
tror du han slår sig in som startspelare i år? Eller kommer mer speltid?
Ja, det tror jag. Absolut. Sen så har vi ju kanske centralt mittfält. Det är kanske den positionen som det är mest konkurrens på. Med Kevin Walker, med Karlström, med Ulvestad, med Erik som har spelat också med väldigt bra resultat. Så att det är en tuff konkurrens. Och med Hampus så han har redan varit utomlands i Groningen. Och gått i den skolan och jag känner också att han har väldigt fina kvaliteter. Sen är han är ju några år yngre. Så att med sådana spelare tycker man ska skynda långsamt.
Men på tal om yngre spelare, Djurgården plockar ju in norsk U21 keeper idag. Presenterades. Hur mycket tomrum finns det att fylla efter Isaksson? Jag tänker, hur mycket styr han och ställer? Hur mycket trygghet ger han ett försvar?
Han styr väl och ställer inte så mycket. Men man har ju en trygghet i att du har målvakt bakom dig som nästan alltid tar rätt beslut. Och den är ju priceless som försvar att ha den typen av målvakt bakom sig. Så på det sättet så kommer det vara ett stort tumrum att fylla, givetvis.
Ja, spontant känns nya ganska, man får ett ganska lugnt och bra intryck av honom. Så ja, det blir spännande.
Det tycker jag om man ska prata med målvakter som försvar och som spelare, så tycker jag det är det absolut viktigaste, tycker jag, att ha en målvakt bakom sig som kan läsa spelet bra och som vet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Värdet av att inte överarbeta situationer.
Efter åren i Neck så gick flyttlasset över till England och West Brom.
Ja.
Där det blev 245 matcher i Premier League totalt.
Mm. Ja, några av dem var ju FA Cup och Championship ett år. Men jag tror det var 210 kanske, Premier League, någonstans över 200.
Och visst var du till och med lagkapten?
Mm. Eller jag var assisterande lagkapten, men Chris Brunt, han var skadad en del. Han var petad ett par matcher, ett par sessioner. Och då var jag kapten. Så det var fantastiskt att få bära binden.
Mm. Det känns som att den ligan passar dig som den person du är på planen.
Ja, det säger många. Och det är lätt att göra den kopplingen. Men jag tror att både holländska och engelska ligan, du klarar inte dig i de ligan om du inte är något annat än bara en duellspelare. Men jag tror att tempot och fysiken i Premier League, det passar min spelstil. Det har du rätt i.
Hur upplever du de båda ligornas domarnivå? Nu ska du ju passa
Sverige och England.
Ja, exakt. Nu får du ju passa dig lite, för du kan ju bli avstängd i efterhand nu. Men jag tänker, känslan man fick ofta här var att hade du tjafsat lite innan en hörna så spelar det ingen roll vad du gjorde. Det blåstes mot dig oavsett. Bara du var i straffområdet. Medan den allmänna uppfattningen är väl kanske att i Premier League tillåts ganska mycket mer.
Ja, det tillåts mer. Det gör det. Men det
är det svårt att anpassa sig?
Ja, det tycker jag. Men jag tror inte, alltså jag tror inte det har att göra med domarnivån, utan det är en tradition kring ligan, alltså vad normen är och så vidare. Så att, jag tycker domarnivån både i Sverige och i England är väldigt hög. Sen kanske det inte känns det ibland när man tittar på mig på planen när jag tjafsar med domarna, men jag tror inte, jag har ändå spelat 500 matcher i min karriär. Jag tror aldrig jag har kritiserat, eller väldigt få gånger har kritiserat domar efter matchen. Under matchen kan jag vara kritisk och så, men jag tycker att nivån generellt är väldigt hög. Sett till den pressen det måste innebära att vara domare på hög nivå. Det måste vara en otrolig, otrolig press. Där du någonstans aldrig liksom, du kan aldrig vinna liksom, som domare. Du kommer alltid få kritik från något håll. Sättet ibland domare behandlas på kan jag tycka är för jävlig. Och det har jag min del i det såklart. Med att när jag pratar med domarna eller skriker till domare och kanske hetsar upp publik och så vidare. Och där har jag ibland haft ånger när jag tittar tillbaka på vissa situationer.
Det har jag undrat ibland. Det kan vara en sekvens om du uppenbarligen inte är överens med linjedomaren. Och varje tillfälle som ges så i kommande 5 minuter så skriker du mot linjedomaren. Händer det då och då?
Ja, jag tror det är lite överdrivet. Men det blir lätt en bild av att göra det ibland, så blir det liksom, det blir nästan en sägning eller en sanning. Så det tycker jag inte, men
alltså jag har sett det någon gång.
Ja, någon gång, det hör jag. Du sa varje gång precis.
Jag har sett det varje gång. Men hur mycket tolerans har en linjedomare vid sådana tillfällen? Liksom, får du höra att ett ord till så är det varning? Ja. Eller hur går det?
Ja, så går snacket.
Det är verkligen så.
Men sen måste man också, så är det. Men sen måste man också ha beaktat att när vi står i tunneln före matchen och om jag träffar någon domare utanför, så vi har nästan utslutet, tycker jag i alla fall, en väldigt, väldigt bra relation. Och då kan man vara inte överens på planen. Mm. Sen så som sagt...
Så ska det väl vara också?
Så ska det vara, men du har också såklart ett ansvar som spelare att inte piska upp stämningen för mycket. För du vet hur... Ja, du kanske... Du sätter en ännu större press på domarna då såklart. Och det kan ju också vara nu en omedveten anledning att ligga på dem för att du vill försöka påverka bedömningarna.
Men hur mycket brinner det i dig när du får en varning att ett ord till så blir det en varning? Och du ändå bara...
Ja, men då ligger det ligger ju hos mig då såklart. Och då kan du ju vara frustrerad över att du liksom... Du är så pass korkad att du inte vet var den gränsen går. Men det är svårt när du är... Svårt när man är uppe i matchen. Och känslan ibland är utanpå. Det är svårt ibland att tänka rationellt i de situationerna.
Ja, jag kan väl jämföra med sist jag spelade tennis var för... Måste vara 3-4 år sedan nu.
Mm.
Och jag vet ju... Jag förlorade mot en sommarjobbare på mitt arbete. Och ja... Jag vet när han slår in matchbollen. Det brinner så jävla mycket i mig. Men jag vet också att jag vill inte köpa ett nytt rack för 2000 spänn. Men jag vet ju till 100% att jag måste slå sönder det för att på något sätt överleva stunden.
Ja.
Samma sekund som racket går sönder.
Svångar du dig?
Nej, det är riktigt skönt där och då.
Ja, okay, ja.
När jag går ut ur hallen så är det totalt värdelöst att jag har slagit sönder racket.
Mm. Ja.
Är det samma sak med en varning att när du har fått chansen att okej, ge dig nu.
Mm.
Inte ett ord till, men ändå så.
Mm. Ja, det är ju samma sak då. Men just där, om vi pratar om strategi och om vi pratar om vad som är medvetet, det är ju inte, återigen där, det är ju så jäkla mycket ryggmärg och så du tänker, du har kanske inte det konsekvenstänket du har som
du
som
blir de där bajarna som är på guldfesten.
Ja. Ja.
För en sekund.
Kanske, för en sekund, ja. Sen ångrar man sig.
Ja.
Kanske.
Ja, det gör
jag. Det gör de. Men ja, nej, det är samma, exakt samma känsla, såklart. Och så blir du besviken på dig själv att du inte lär dig. Att du inte lär dig av dina misstag.
Fast jag har lärt mig. Jag har inte köpt något mer. Jag kommer aldrig mer spela tennis.
Nej. Okej. Okay.
Organisationsmässigt, hur funkar en sån nu är West Brom då när de var i Premier League var väl ändå en av de klubbar som kanske hade minst pengar.
Mm.
Eller minst, men de var inte i toppskiktet.
Nej, de var väl så du har 10 lag i England som har väldigt mycket pengar.
Exakt.
Eller i Premier League så har du 10 lag som ungefär är på samma nivå.
Mm. Mm. Men hur så, och jag antar ändå att West Brom kontra en allsvensk klubb skiljer sig ganska mycket.
Ja, så är det.
Hur var det att gå från Holland till ändå, om man får säga att Premier League är väl en av de bästa ligorna i världen?
Ja, den är den största ligan i alla fall. Det är såklart och det kommer man inte från.
Hur ser det ut? Vilka möjligheter, vilka...
Ja, du har ju alla möjligheter som du behöver för att prestera. Så du har inga ursäkter för att det som krävs för att du ska göra ditt jobb finns där. Och gör du inte jobb så ligger det 100% utslutande på dig. Och det är ganska skönt, och det är väldigt skönt tycker jag. Att någonstans så har du bara dig själv och liksom rikta spegeln mot eller rikta pekfingret mot. Sen är det en väldigt... Jag tycker skillnaden... Jag tycker nästan det är mer intressant att prata om skillnaden mellan England och Sverige än England och Holland.
Mm. Då gör vi det.
England, du är väldigt, väldigt skyddad i England på alla sätt. Du är på en träningsanläggning som är öppen en gång om året för supportrar att komma och kolla på en träning. Så den är helt stängd annars. Du tränar, du är i din bubbla. Du har media för att komma in varje torsdag och göra presskonferens med två spelare, kaptenen och en till. Och då har du dina egna pressansvariga då som är med och bandar allting så att du inte kan bli felciterad.
Visste du om att det inte var så här? För du måste ju ha fått en sån jävla käftsmäll annars när du kommer till Kaknäs.
Ja, det visste jag. Och jag, som jag pratade om i tidigare intervjuer, så jag kan ju uppskatta den öppenheten som är här. För att du får ofta en bättre förståelse mellan supportrar och spelare och spelare och media. Samtidigt så tycker jag att det är svårt att, sett från var jag kommer från då, senaste 10 åren, det har varit svårt att verkligen kunna koncentrera dig 100% på fotbollen och på förberedelse för match. Jag tycker öppenhet i all ära, men jag tycker att det är, ibland är lite för väl öppet på Kaknäs när du har framförallt journalister som nästan är inne och duschar med dig liksom, när de gör intervjun. Liksom. Och det tycker jag, och det har
du framfört det?
Ja, det har jag framfört väldigt ofta, att arbetsmiljön måste bli bättre där. Det måste bli professionellare. Det måste vara tydlighet. Och det måste vara gränssättning. Och det tror jag alla mår bra av. Inte bara spelare och tränare, utan även supportare och media. Och öppenheten i all ära, men det är ändå professionell verksamhet vi håller på med. Och då måste den balansen bli bättre. Och det ena behöver inte utsluta det andra. Absolut inte. Men, och det är där min frustration har legat mycket. Att de grejerna jag tycker som inte har funkat i Djurgården, så som jag hade hoppats. Det är liksom grejer som inte har med, absolut inte med ekonomiska resurser att göra. Utan det har med regler, engagemang, tydlighet, vision, långsiktigt tänk. Att man agerar istället för att reagera för allting.
Hur har responsen varit då? När du har framfört det här? Till vem? Eller vart framför man det?
Framför den i dels i spelare då, till de som är ansvariga. Det är framförallt då sportchef och vd då. Den har varit bra ibland. Ibland tycker jag inte att de har tagit mute. Men det är också, det är liksom subjektiva grejer. Liksom. De kanske inte uppfattar situationen på det sättet jag gör det. Och det får man ha respekt för också.
Kanske inte uppfattar behovet eller håller med.
Nej, precis.
I behovet.
Och det kanske är spelare som uppfattar det på, som kanske inte uppfattar det som ett problem. Så att bara för jag uppfattar det så är inte det rätt. Men jag tror med den erfarenheten jag har från utomlands att det är viktiga grejer.
Har du varit själv med den här kritiken? Eller kritik, feedback kanske vi ska kalla det.
Det är mycket bättre att kalla det så. Uh-huh. För att det är exakt vad det är, tycker jag. Nej, jag har inte varit själv. Utan det,
Har du bara varit de här tre tunga namnen?
Nej, det har varit andra också, tycker jag. Men som du säger, man ska inte kalla det för kritik. För det är feedback och utvärdering framförallt. För att göra någonting bättre.
Har du tagit emot som kritik då?
Nej, det får ju de svara på som har varit på receiving end liksom. Jag har inte gett det som jag uppfattar som kritik utan som feedback och som utvärdering för att göra grejer bättre. Det vill vi alla liksom i en förening. Man vill ju bidra med det man kan för att göra det bättre. Och för mig ligger det liksom ingen prestige i det. Det är inte så att jag vill komma och berätta att så här tycker jag vi ska göra för att det är jag van vid. Jag vill göra det för att det i förlängningen leder till bättre prestationer på planen på TD2.
Du säger inte för att du tror att du är någon? Utan...
Nej, det finns väldigt, väldigt lite i mig som person som tror att jag är någon. Utan det handlar om att när jag vänder hem som utlandsproffs, då vill jag ju visa att jag bryr mig på samma sätt som jag gjorde i West Brom och i NSC och i Landskrona och i landslaget. Jag vill ju bidra utanför planen också. Inte bara på planen, utan har du spelare som har varit utomlands länge så har de kunskap och andra perspektiv som kanske kan hjälpa att göra klubben mer framgångsrik. Så det har ju varit syftet.
Men då är vi någonstans, vi kan koka ner i att vi ligger efter organisationsmässigt om vi jämför med England, inom klubben.
Ja, i mitt...
enligt dig?
Enligt mig. Ja. Och det är inte Djurgården, där är inte Djurgården unikt. Jag tycker att det är, känns som att det är väldigt många klubbar i Sverige som gör det. Jag tycker Malmö är ett exempel på en klubb som är väldigt, väldigt mycket närmare i England än... Om nu England är enorm, men jag tycker ju det, att det funkar bara.
Märks det liksom när ni möter Malmö borta, märker man av det redan att allting runt omkring där är en nivå bättre än om ni möter Sundsvall borta?
Ja, det är en bra fråga. Man märker skillnad såklart på Malmö och Sundsvall, men jag tycker, om man säger kring match och så här, det är ju liksom Tele2 fantastiskt. Mm. Det är den bland de bästa, om inte bästa i Sverige. Men jag tänker mer liksom i arbetsmiljö och jobba med spelarrekrytering långsiktigt framförallt. Hur du har en balans mellan att inte stå i vägen för spelare som vill utomlands, men att du har ett ansvar mot supportrar, mot spelare i lagen, att fortfarande behålla ett slagkraftigt lag. Och den balansen kan jag tycka saknas ibland i Sverige. Sen förstår jag att svenska klubbar har problem att behålla spelare som presterar bra. Det är inte svårt så. Men då måste du ha en bättre strategi, tycker jag, för att inte stå vid avgrunden när spelare blir sålda. Och jag tycker Malmö till exempel, om man ska ta fortfarande dem som ett bra exempel. Liksom de hade kunnat sälja Anton Tinnerholm för länge sedan. De kunde sålt Juning i Berget väldigt tidigt. De kunde sålt Mackan i Rosenberg igen. Men de vill inte göra det. Mitt i säsongen och så vidare. För de vill ha ett slagkraftigt lag. De vill bygga någonting långsiktigt. Sen när de väl har pusselbitarna på plats för att kunna ersätta dem, ja, men då kan de sälja dem. Och där tycker jag de är ett bra exempel.
Och just de bitarna, där har de ju det ganska förspänt. De kan ju säga nej. I och med att de har ju stadigt med pengar. Alltså just försäljningarna.
Men det är ju hönan eller ägget. De har ju kommit till den situationen för att de har haft ett långsiktigt tänk från början. Annars hade de aldrig kommit till Champions League. Hade de sålt Mackan igen, hade de sålt Erik tidigt, hade de sålt Pontus Jansson när det fanns intresse för dem i början, nej, men då hade de kanske aldrig tagit sig till Champions League. Eller det hade de inte. Och då hade de inte haft de pengarna idag. Så att man kan inte säga att de har kommit till de har råd och möjlighet att göra det för att de har varit i Champions League och tjänat pengar. Man får tänka tvärtom och börja andra änden, att de är i Champions League för att de har just haft den strategin och den visionen under väldigt många år.
Då måste jag ju fråga, är det någon affär som du hade velat sett att Djurgården hade hållit på lite? Att inte sälja?
Det är mer komplext än vad jag sitter bara. Jag vet ju inte vad som ligger bakom alla affärer. Så att jag ska inte sitta och peka med pekfinger. Men jag tycker kanske att man kan ha en bättre strategi när man vet, till exempel, som jag lyssnat på den här podden med Busse till exempel, om du nu vet att BM med allra högsta chans blir såld i sommaren, men då måste du ha en långsiktig strategi tidigare för att inte stå utan högerback, att stå med en ytterback bara. Sen säljer du Tino och så står du med en forward när du ska försöka vara slagkraftig i både Europa och Allsvenskan. Det kan jag tycka. Sen så ligger det mycket mer i det som kanske inte jag förstår eller som inte jag har kunskap om. Men jag tycker att någonstans det är någonstans som är kärnan i spelarrekrytering och i organisation av ett lag. Att hitta den balansen och att förutspå den balansen framförallt. Och det är ju en ledningsjobb. Sen varje affär, det har inte jag någon kunskap av. Ibland kanske du får väldigt mycket pengar som du inte kan ta ner. Så säger nej. Liksom. Men du, som ledning och organisation i en klubb, så måste du försöka lia två steg före där. Och kunna förutspå det.
Ja, men det, då försvarar jag mig.
Vi pratar mycket om att vi också lyssnar på podcast liksom, mycket så här, vi tog chansning på det. Det funkar inte, vi tog en chansning där. För mig är ju ett jobb att driva en klubb, att inte behöva ta chansningar. Du ska inte behöva chansa någonting. det är det som är grejen med att bygga en förening och bygga en klubb och bygga en strategi, en vision och en röd tråd. Det är ju för att du inte ska behöva göra chansningar.
Men om du fick komma med önskemål då, vart skulle Djurgården behöva stärka upp organisatoriskt?
Ja, men jag tycker två grejer framförallt. Jag tycker arbetsmiljön måste bli bättre. Det kaknas i alla ära, det är trevligt och så vidare. Men det är inte en träningsanläggning som håller måttet för en klubb som är ambitionen om att ligga i toppen i Allsvenskan. Där ser man liksom, om du ser Bergen till exempel med sin nya träningsanläggning, AIK med Carl Berg, Malmö med sin, där ligger vi efter. Sen har jag avsaknat en tydlig vision och en tydlig kravbild på föreningen. Vad vill vi? Det är för luddigt tycker jag att prata om att man bara har en vision varje år och hamna i Europa. Man ska fråga sig, vilka är verktygen för att nå dit? Jag tycker det är för luddigt snack att bara ha det som ambition. Du måste ha en vision, en tydlighet och en kravbild mot spelarna, vad som krävs och vad förväntas av en spelare i Djurgården. Som sagt, klubben har egentligen alla förutsättningar för att vara ett absolut topplag. Och det som är positivt, det är, tycker jag, att de flesta sakerna som behövs handlar inte så mycket om ekonomi, utan om att vara tydliga med vad man vill och vilken identitet framförallt man vill ha som förening. Och sen tycker jag också att man pratar om att vi ska inte stå i vägen för några spelare som elit. Nej, det ska man kanske inte göra. Samtidigt så är ju fotbollsmarknaden så att du som spelare kritar på ett kontrakt för att du vill ha en bra lön. Och då är du per definition den klubben spelare. Och då får du rätta dig efter det. Jag har inte kunnat trycka ut mig ur kontrakt tidigare. Jag har haft långa kontrakt för att de har gett mig långa kontrakt och bra lön i de klubbarna jag har varit. Och det har jag varit tacksam för. Och ibland har jag kanske haft någon klubb som har velat signa mig, men det har inte gått för klubben har sagt nej. Det måste du acceptera som spelare. Det är framförallt, det måste ju vara klubbens framgång först och därefter spelarens intresse. Och det skriver du under på och går med på när du kritar på din signatur. Så jag tycker det argumentet håller inte riktigt, att man ska vara en klubb som inte står i vägen för spelare. Eller så får du kommunicera. Ska du vara det då? Ja, då får du kommunicera det. Men då får du också sänka kanske
kravbilden. Tydligheten.
Då får du sänka. Ja, precis. Då får du vara tydlig med det kanske. Och ärlig med det. Och acceptera att vi behöver fylla på klubbkassan. Och det kanske man behöver. Men då kanske du kanske inte ha en ambition att fighta sig toppen de här åren då.
Hur ser när ni sätter målsättningen för en säsong till exempel. Hur ser den ut? Det låter lite som att det inte är jättemycket snack om det.
För mig så tycker jag, om jag ska prata från min egen utgångspunkt, så tycker jag målsättning är, det skapar för mycket mentala barriärer. Har du målsättning att slåss om Europa, efter halva säsongen är du 7-8 då. Ja, det blir kanske att du jagar matcher för att du ska nå det målet. Är du 1 eller 2? Ja, då är du någonstans, ja, men ja, nu är vi här, fast ja, då är vi liksom där vi ska vara liksom. Då går det kanske inte för guldet på det sättet. Så för mig så handlar det mer om att du ska fokusera på vilka verktyg som gör föreningen bättre. Och gör du föreningen bättre så och ger förutsättningar för spelarna att prestera bättre, då når du ju en större framgång också. Så jag är inte så glad för så här binär eller väldigt tydlig. Jag är för. Men kanske inte så här binär målsättning då. Att liksom den här platsen ska vi komma på. Utan vara mer tydlig med vad krävs för att vi ska utvecklas. Vi blev 3 förra året. Vad krävs för att vi ska bli bättre i år? Det saknar jag.
Så då antar jag att det tugget inte fanns efter tredje platsen i fjol. Hur slipar vi på den här tredje platsen? Hur ser vi till att den här blir bättre? Alltså, hur utvecklar vi den här tredje platsen?
Nej, alltså man säger, det som klubben kommunicerar i målsättning var ju samma.
Och hur såg det ut i, om vi bollar tillbaka till West Brom, hur jobbade ni där? För jag tänker mig att nu gick ju Leicester och vann något år, men jag måste ju tänka mig, där kan ju, det måste vara väldigt få eller många klubbar som inte pratar om att vinna ligan eller komma topp fyra, för att det på något sätt är helt orealistiskt. Men hur pratar ni vision och mål?
Det är de,
eller verktyg?
Ja, det de var väldigt bra på i West Brom, det var, de hade inte möjlighet att köpa in massa spelare, så de som presterade bra, de gav dem långa kontrakt tidigt och så verkligen till att de var uppskattade och tyckte om att vara där. De utvecklade träningsläggningen hela tiden.
Hur då?
Ja, men rent praktiskt med nya planer, med större stab. Du hade, när jag kom, var tränarstaben som en tränarstab är, liksom, med manager, med andra tränare, med tredje tränare, målvakt. När jag lämnade så var det två fystränare, du hade fyra stycken som hade hand om analys och videoanalys och så vidare. Du hade ett medicinskt team som var dubbelt så stort, tror jag, som när jag kom. Och de bitarna är ju såklart väldigt viktiga för en prestation. Och det kanske låter som, för utomstående så låter det kanske som små grejer, liksom, vad arbetsmiljön är. Det spelar ingen större roll, liksom, hur en träningsanläggning ser ut. Men det gör ju det, för att alla grejerna i en klubb och i den miljön du är, ju mer professionell den nivån är, ju mer professionell blir det som spelare också. Skarvar man hörn på vissa ställen, då är det så funkar ju alla människor. Att då skarvar man hörn själv och då ger man sig själv en legitimitet och sänker sig några procent.
Och om vi hoppar tillbaka till Djurgården efter de här orden, hur mycket analys gjorde ni efter arbetet efter matcher? Hur såg det ut?
Ja, jag tyckte från tränarhåll var det väldigt bra, tyckte jag, med Öskan. Mycket videoanalys och försvaret satt ganska ofta med Ivan då, Ristic, som jag trivdes väldigt, väldigt bra med. Så just det var det inga fel på, tycker jag. Jag tycker kanske att utvärderingen sätter var hela säsongen med, återigen, liksom, kring matcherna, och det tyckte jag var bra. Men just utvärderingen kring arbetsmiljö och kring var man är i säsongen, till exempel.
Är jag fel ute om jag säger att det låter som att du ändå är tillfreds med de resurser som ni har haft, men det är inte tillräckligt mycket resurser för att ta nästa kliv, kanske? Eller?
Ja, det var en ganska bra analys.
Alltså för du säger ju att liksom, inga fel på matchanalysen av saker med Oskar och teamet där. Nej. Men när ni aldrig pratar om hur ska vi utveckla föregående år, till exempel.
Men det är exakt det med. Och det är återigen där, det är liksom på alla arbetsplatser. Hur utvecklar du dig? Hur är du hela tiden i framkant av utvecklingen? Vad är det vi kan göra bättre? Och det kan jag sakna ibland.
Är det något mer du vill tillägga kring organisationen i klubbarna, eller har vi varit in och petat på det mesta?
Nej, jag kan bara tillägga att jag sitter inte och... Det låter som att jag inte har någon chefkritik alls. Och det har jag givetvis. Jag tror jag är min största kritiker själv. Och min säsong i år har inte varit tillräckligt bra. Det är jag medveten om.
Har du varit frustrerande att inte...
Ja, det har jag. Så tycker jag att det har varit, som sagt, väldigt, väldigt höga, väldigt fina... Vad fan säger man?
Toppar.
Höjdpunkt, toppar. Toppar, helt enkelt. Berg, tänkte jag. Toppar, givetvis. Men sett hela säsongen så jag är inte nöjd med min prestation, och tror ingen är i laget.
Erfarenheter från utlandet, de tyngsta, när har det varit som jobbigast, tuffast utomlands? Om vi bortser från själva hela omställningen, alltså byta land till Holland, och om vi bortser från det.
Ja. Ja, det är en bra fråga. Men det var ju, alltså, om man säger utanför, så det som är tufft var ju att försaka allt det som man måste försaka. Och det tänker folk, ja, du är fotbollsspelare och du tjänar pengar och du har väl inga problem då liksom. Eller man har inte rätt att ha några problem. Och jag kan ju köpa att du lever ett väldigt privilegierat liv. Men samtidigt så är det grejer som är jobbiga liksom. Jag var 10 år i England och kunde aldrig liksom fira julen och nyår med min dotter eller med min familj. Vi var alltid på hotell för vi spelar. Vi var alltid på hotell jul till julafton till 2-3 januari. De grejerna var ju saker som man offrade och som man såklart ville offra. Men det var inte så kul kanske att sitta på ett hotellrum med Tony Pulis på nyårsafton. när familjen var hemma och firade då liksom. Så det var jobbigt ibland. Sen var det ju jobbigt om man säger liksom, pressen var ju extrem ibland. Och att försöka att inte ta med dig hem, det var väl kanske inte så bra på alltid. För du blir ju påverkad av vad som du vill eller inte. Du försöker inte läsa och försöker inte lyssna ibland när det går dåligt. Men det är ju bara människor där och det är ju ett yrke som de flesta är väldigt, väldigt intresserade av. Mm. Och din identitet för många är ju fotbollsspelare. Så det var svårt att komma under. Det var ett jobb som du tvingas leva med 24/7. Så det blir ju ofta ditt humör eller ditt sätt. En vecka blir ju väldigt färgad av vad som hände på helgen och vilket resultat framförallt det blev. Liksom. Blev det en förlust och kunde veckan bli otroligt mycket jobbigare. Och som sagt, du försökte lämna det i omklädningsrummet så att du inte var dåligt humör eller nedslagen när du kom hem. Men det var inte alltid lätt.
Är det något du skulle vilja ha gjort annorlunda om du fick chansen?
Ja, det är också en bra fråga.
Var ska vi börja?
Nej, men jag tror om man börjar med klubbval och så vidare så tycker jag att jag har valt rätt i princip hela min karriär. Jag tycker kanske att där har jag gjort en bra resa tycker jag. Annorlunda, jag vet inte, det är svårt att säga. Ångrar, om man ställer den frågan, jag ångrar något, ja, det är klart man ångrar jävligt mycket i sitt liv. Och, men samtidigt så den här klyschan att när du väl tog beslut så gjorde du det utifrån de erfarenheterna du hade då. Och,
Och höjdpunkterna då från samma tid?
Ja, det är väldigt många. De två som sticker ut är kanske landslagsdebuten och debuten i Premier League. Jag hade väl två stora drömmar när jag växte upp. Eller två stora drömmar inom fotbollen. Och det var att få spela i Premier League och få spela i landslaget. Så det var väldigt speciellt båda tillfällena. Landslagsdebuten var i Minsk, i Vitryssland. Så det kanske inte så sexigt, men träningsmatch dessutom. Men det var otroligt speciellt att få spela med Zlatan och med Olof Mellberg och alla de spelarna som man har sett upp till väldigt mycket under sin karriär.
Hur är det att komma in i ett landslag så där på riktigt första gången? Det känns ju mer som att U21 kanske är mer en fritidsgård. Kontra att kliva in på riktigt.
Jo, men säger det väl.
Var du nervös?
Ja, det var jag. Men jag var inte nervös inför, alltså spelarna så här känner man ju ändå. Det är ju så liten bubbla så att de flesta hade spelat med i U21 eller spelat mot och hade andra kontaktytor med. Så du kände de flesta. Så på det sättet var det inga problem. Det var lätt att komma in i gruppen. Men det är klart att det är ett fokus på A-landslaget som det inte är på mig när jag spelar i West Bromwich eller när jag spelar i U21-landslaget såklart. Så du var ju nervös kanske på grund av det.
Och då måste du ha... Visst var du med i ett EM, va?
EM 2012 i Kiev. Det var också väldigt speciellt. Och det var speciellt för att vi spelade... Jag spelade inte premiären mot Ukraina. Sen spelade jag andra matchen mot England. Väldigt speciellt. För att det var ju min debut då i mästerskap. Vi mötte England med Roy Hodgson som hade varit min tränare bara 2 veckor innan. Han fick ju ta över då efter att Capello hade lämnat precis innan. Och så spelade vi och förlorade. Jag var väldigt, väldigt besviken. Så var min fru hemma i Sverige och var höggravid. Så ringde hon och sa att att jag var tvungen att komma hem för att det var på väg. Så jag reste, jag flög, jag kom hem. Just den här, det var så jävla surrealistiskt för att just besvikelsen då att jag åkte dit. Så kom jag hem till hotellrummet efter matchen vid midnatt och så ringde hon och så tog jag ett flyg vid 6 på morgonen via, jag vet inte, via Riga. Riga, Köpenhamn, eller Riga, Stockholm, Köpenhamn och sådär. Så kom jag hem och så föddes min dotter.
Men du hann?
Jag hann dit, ja. Så föddes på förmiddagen. Och sen så var jag med dem 2 dagar. Sen åkte jag ner och spelade sista matchen mot Frankrike. Sen åkte jag hem igen.
Hur var det att ha med Erik Hamrén att göra?
Nej, jag tyckte bra om, jag tycker bra om Erik som människa. Sen så just landslagskarriären för mig är en besvikelse. Jag hoppas jag gjorde väl en 30 landskamper och sånt. Hoppas på att ha gjort fler givetvis. Men jag tyckte väl det var lite stormigt då. Det var väldigt, väldigt mycket in och ut. Och startade var inte bara för mig utan för Granqvist också och många andra i det lagbygget. Så det var inte optimalt tyckte jag. Men jag har liksom inget äg mot Erik för jag vet att han är ärlig och han gjorde jobbet utifrån sin bästa förmåga och liksom det är inget ont i honom. Så att han försökte göra ett så bra jobb som möjligt och ibland ingick jag i de planerna och ibland gjorde jag inte. Men det är kanske inte optimalt för spelare som spelare framförallt inte som försvarare kanske att vara inne i så mycket som jag var. Det är svårt att känna en trygghet och kanske eller självförtroende.
Mm. Jag tänkte fråga hur om du någonsin har blivit inspirerad av något tal från Erik Hamrén. Kanske elakt att säga men
ja, men jag var alldeles tyckte jag att jag tyckte han var bra på att motivera en. Sen tyckte jag kanske att han hade,
det låter ju helt alla, otroligt.
Jag tyckte verkligen om honom som människa. Sen tyckte jag kanske att han hade brister i sin analytiska förmåga. Men där är ju alla tränare har ju, det är ingen tränare som har hela paketet. Utan alla har ju styrka och brister. Och just det här att motivera en, ja, det var bra på tyckte jag. Sen så var det som sagt att han bytte väldigt mycket så att det var svårt att känna ett totalt förtroende. Men det var också, jag pratade med någon i den här sammanhanget om väl Generation Z och Generation Y. Och vi är väl Z då, men tror jag. Vi motiveras mer av brandtal. Nej, men vi motiveras mer av det abstrakta. Att du pratar liksom, försöker motivera en på att ni ska vinna och kämpa, vi ska vinna dueller och vi ska göra det. Medan den generationen som är yngre än mig, de motiveras mer av det konkreta. Så här ska vi göra, det ska vi göra och det ska vi göra. Och jag har pratat om tydlighet här hela intervjun. Så jag är väl någonstans mitt emellan kanske. Men
han spelade väl in någon reklamfilm, var det inför?
Pratar du med Erik nu igen?
Ja. Hans sista mästerskap måste ha varit EM16 va?
Ja.
Jag kommer ihåg när jag såg den reklamen. Då var jag ju nära att sluta vara idrottsintresserad. Alltså det
var... Vad var det för...
Nej men det var väl typ något tal till nationen. Att nu ska vi göra det här tillsammans.
Det verkar inte så lyckat.
Nej, inte så lyckat. Så är det, jag höll på att tappa
sportintresset. Nej, det kan jag inte motivera av heller. Men nej, det kan inte vara så lyckat. Men jag tyckte att när han pratade med oss spelarna, när han pratade med mig mellan 4 ögon så
Det är väl det viktigaste kanske.
Ja, det är det. Det är någonstans.
Sen huruvida om jag tappar mitt fotbollsintresse eller inte, det skiter väl han.
Det tror jag. Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.